Susanne söker efter sin döde fars rötter och ber sin halvbror att ta ett DNA-test. Men när han får sitt svar ställs allt på ända.
Ja, och när svaret kommer på hans test så blev det en stor chock, för vi matchade inte varann.
Susanne är säker på sina egna rötter, men hur ska hon berätta för sin halvbror att de inte har samma pappa?
Jag var rädd för att rasera hela vår relation eftersom vi hade kommit ifrån varandra några år, men hittat tillbaka.
Du lyssnar till Familjehemligheten, om vad som händer när sanningar och hemligheter avslöjas.
Här är mamma och pappa när de gifte sig. Så unga. Och mamma är gravid här, vilket inte syns. Och de är ju rätt söta, kan man säga.
Vi sitter hemma i Susannes vardagsrum och tittar på bilder från förr. Solen strålar in i den ljusa lägenheten som har en hel vägg med fönster ut mot ett grönområde. Det är mysigt och hemtrevligt här, och faktiskt har den här lägenheten en liten roll i Susannes berättelse. Men vi börjar med att förflytta oss till slutet av 50-talet då Susanne kommer till världen.
Ja, jag var ganska ensam med min mamma. Mamma var ju så ung, hon var ju bara 21 när jag föddes och pappa var bara 23. Men eftersom han var i flottan så var han bortrest mesta, väldigt mycket som jag minns. Men jag minns honom också, men att det var mest mamma och jag ensamma. Båda var väldigt kärleksfulla, varma och snälla, och pappa lekte mycket med mig. Så det är mest positivt. Men de var lite känsliga som individer. Och det där kände man av lite.
Hur då till exempel?
Ja, det var lite laddat mellan dem. Och som barn förstod jag aldrig vad det handlade om. De skilde sig när jag var 10 år. Men jag tror de hade fått gifta sig lite för tidigt, om man säger så. Så när pappa skulle berätta att de skulle skilja sig, då var det var ingen annan som hade skilt sig på den tiden som jag kände till. Så det var hemskt pinsamt, men jag kommer ihåg att jag var glad. Det var nästan lättnad, för jag hade känt att de bråkade och tjafsade, och det var inte bra. Så att jag fick en styvfar när jag var 12 redan. Och ganska nästan samtidigt så lyckades pappa träffa en som han gifte sig med också, min styvmor då. Alla fyra kunde faktiskt ibland umgås och träffas. Så att det var jättebetydelsefullt att alla var goda vänner.
Många år passerar och Susanne blir vuxen och flyttar hemifrån. Hennes far har i sitt nya äktenskap fått en son och är hennes enda halvbror. Så småningom börjar de bakre leden tunnas ut. Hennes mamma avlider knappt 70 år gammal, och året därpå dör även Susannes styvfar. Kvar finns pappan som strax innan han avlider berättar för Susanne att det finns något hon borde få se.
Jag frågar ganska mycket om min farmor och farfar och sådär. Och då sa han, ja men jag ska ha massa papper i en låda där. Det hade han aldrig berättat om. Du kan väl öppna den här lådan. Så jag grävde och där hittade jag massor av papper från min farfar då. Han hade ju, alltså det här måste ha varit på 50-talet, sammanställt egen släktforskning. Och massa såna här originalbrev från 1800-talet och dokument. Det var väldigt spännande. Så det där var ju starten på min släktforskning då. Och räddning kan jag säga, för det var mycket som var jobbigt runt allt möjligt i livet. Pappa gick bort och... Så det var nästan bara jag och min son. Jag har ju varit ensam med honom från början. Jag har bra jobb och trivdes för övrigt och sådär. Men släktforskningen, alltså när man släktforskar så tycker jag att man... Om man kommer lite djupare in i det så tycker jag man börjar förstå saker om sin familj. Så att ibland kändes som jag kanske inte är med min familj. Jag levde med de döda, kändes det som ibland lite grann.
Du kom långt ner när du forskade.
Ja, jag kan ju säga att Jämtland och Västernorrland och Halland och Västergötland och Stockholm. Det var ju de landskapen jag mest fastnade i, kan jag säga, i min släktforskning.
Susanne hade verkligen koll på var släkten kom från genom traditionell släktforskning. Men så en dag blir hon kontaktad av en man som hakat på den nya trenden med DNA-släktforskning och vill att Susanne ska testa sig för att kunna klargöra vissa släktled.
Det här var 2016, minns jag. Jag hade inte själv riktigt hört talas om det. Och jag var också jätteintresserad av samma Anna faktiskt. Så att, ja visst. Och på den tiden tog det väl kanske 5 månader eller längre innan man fick resultatet då och sådär.
Under tiden Susanne väntar på att resultatet ska komma går hon en kurs i DNA-släktforskning.
Ja, precis. Jag tänkte jag skulle lära och förstå lite mer av vad det där innebär och så.
Svaret på DNA-provet kommer och visar att Susanne och den släktforskande mannen inte var släkt med varandra. Något som förvånar Susanne, men som säkert hade sina förklaringar långt bort i släktleden. Men nu var intresset för DNA-släktforskning tänd för Susanne. Och hon ber sin halvbror att skicka in ett test så att hon med hjälp av det kunde reda ut mer om släkten på deras gemensamma farmor och farfars sida. Medan hon väntar på det svaret dyker nya träffar upp i Värmland. Ett landskap hon inte sett tidigare i sin forskning. Det går en tid och till sist kommer svaret på DNA-testet som hennes halvbror skickat in.
Jag håller då i min brors inlogg och sådär, så att jag ser ju då att vi matchar ju inte varandra. Och det här blir ju en förfärlig chock. Själv vet jag ju att min pappa är min pappa. Men jag tänkte, är det här möjligt? Jag hade inte fått några signaler på någonting om att någon av oss inte skulle vara barn till vår pappa. Men så tänkte jag, det tog ganska lång tid innan de fick barn efter att de hade gift sig. Och då tänkte jag att de måste ha fått till det på något annat sätt, var min tanke. Och så tänkte jag att jag har såna kort minne av att, jag hade inte tänkt på det på alla år, men att min bror liknar inte min pappa när han var nyfödd och sådär. Och då tänkte jag, nu måste jag berätta det här för honom. Jag tyckte det var jätteobehagligt, för jag kände liksom att vår vänskap var lite skör, så att hur ska det här gå? Men jag berättade, jag mejlade och han tog det faktiskt väldigt bra. Jag vet inte vad han tänkte inom sig, men han tog det bra. Jag var faktiskt lite förvånad och mest nyfiken, ja. Men han frågade, min styvmor, hans mamma lever ju fortfarande, så att han frågade henne och hon svarade till 100% att det är hans pappa. Jag tänkte att, ja du, jag tänkte att nej, det tror jag inte på. Det var omöjlig tanke för mig.
Men någonstans har ändå ett frö av tvivel satt sig i Susanne. Hon ber därför sin pappas kusin att ta ett DNA-test för att klargöra om det är hon eller hennes halvbror som är biologiskt barn till deras pappa.
Och när hans test kom, eller resultatet då, jag administrerar ju det också, då fick jag svar på tal. Vi var inte släkt, men han var släkt med min bror. Så att min pappa var inte min biologiska pappa. Och det kändes ju jobbigt. Samtidigt mitt i allt så var jag faktiskt tacksam just då. För att eftersom jag hade bett min bror att testa sig, så var jag faktiskt väldigt rädd för att jag hade ställt till det för honom. Så på så vis var jag lättad.
Men vad gör du då?
Jag minns inte, men jag tror ändå att jag berättade för min bror hur det var. För då kände jag att då kunde jag ändå liksom bara bekräfta.
Men känslan då när du läser det här, förstod du det på en gång?
Jag gjorde nog det, för att jag hade nog ändå börjat tänka tanken mer och mer. Jag måste tänka tanken och sådär. Och i och med att jag var så inne i släktforsken så var det samtidigt lite spännande. Det var lite dubbelt. Både jobbigt och spännande och allt möjligt på en gång. Så jag tror jag hade börjat förbereda mig lite. Och sen när jag fick det här resultatet då kände jag att okej, nu är det som det är.
Men vem var han, Susannes biologiske pappa? Och vad hade hänt? Susanne samlar sig och kommer att tänka på de där värmlänningarna som dök upp som träffar i DNA-testet. De måste ju vara hennes släktingar på något sätt. Kunde hennes far dölja sig där någonstans? Till en början samlar hon därför alla värmländska namn i ett Excel-ark för att försöka få någon ordning på alla personer.
Men det blev så otroligt mycket namn och grejer. Sen var jag tvungen att rita upp det. Jag hade inget, så jag tog ett julklappspapper, baksidan, den här vita sidan, för att börja bena ut dem. Och jag hittade ett gemensamt par på 1700-talet som jag utgick ifrån. Och ofta hade de ju väldigt många barn då, så att det gör det ju svårt. De förgrenas ju väldigt, väldigt långt.
Har du kvar det där pappret?
Ja, det har jag. Ska jag visa dig det?
Ja,
det.
Jättegärna.
Ja, ska jag hämta det, ska du få se. Det här är ju, det är nästan bara jag som kan läsa det här. Men jag skrev så här, who are they? Skrev jag på det. Vem är de? Det här är Anders Andersson 1790 och Ingeborg Andersdotter 1795. Det paret utmynnade ifrån. Sen fick ju de många barn. Och sen tittade jag på det här om och om igen. De flesta kanske heter Andersson och Pettersson och sådana saker. Och det är väldigt svårt att memorera. Man kommer inte, man blandar ihop dem hela tiden. Men sen var det ju några som hade udda namn.
Mysteriet om var Susanne passade in bland värmlänningarna verkade omöjligt att lösa. Men så kommer Susanne ihåg de brev som hennes mamma lämnat efter sig från ungdomsåren. Kanske det skulle kunna finnas någon ledtråd där.
Och jag tänkte, nej, jag måste gå igenom dem igen nu. Kanske att det finns något slags svar där. Jag hade inget minne av att någonting skulle visa på något sånt när jag tidigare hade läst dem. Men nu granskar jag dem jättenoggrant. Och det var några kring, vad ska jag säga, innan jag blev till de här åren, slutet på 50-talet då, som jag tittade särskilt på, och särskilt då från några killar. Det var några besvikna pojkvänner. Sådär. Men det var ett av breven, för det stämmer väldigt bra i tiden. Han hade sett mammas och pappas bröllopsannons i tidningen. Så han skrev till mamma då så här, bara, det var väldigt trevligt brev, det var inget så här, men vad har du gjort? Det var bara så här nyfiken, och så bland annat så berättar han att ja, men jag har också träffat en kvinna, och ja, senast, du vet ju att jag åkte ju in på repmånad, skrev han. Och så berättade han lite om planer han hade, lite så där, och han önskar er båda lycka till, så att det var väldigt så här positivt brev. Men jag någonstans förstod att något hade de nog haft tillsammans ändå. Eftersom man ändå skrev och hade reagerat på att de gifte sig.
Fick du veta hans namn då?
Ja, det enda som framgick det var förnamnet och initialen på efternamnet. Och det var omöjligt att söka på det, att liksom kunna lista ut vem det var.
Visste du var han bodde eller?
Ja, då var inte jag så försigkommen hur man hittar folk en nutid på 1900-talet och sådär. Så jag visste inte riktigt. Men jag kan säga så här, jag hade ju tittat mycket på det här, jobbat med det här värmländska trädet. Och jag vet att jag skulle gå och lägga mig och sova en kväll, och så låg jag och tänkte på det där. Och så plötsligt så tänkte jag på de här lite udda namnen som fanns i trädet. Inte de som bara hade son och dotter i slutet. Och då plötsligt slog mig det att den här första initialen på ett av de här lite speciella efternamnen Ja, det var ju den initialen som den här mannen på brevet hade. Så jag tänkte, ja, den grenen skulle jag kunna följa med det efternamnet.
Mannen som hade skrivit brevet till Susannes mamma hade alltså samma initial i sitt efternamn som värmlänningarna med det ovanliga efternamnet. Som tur var hade mannen skrivit sin adress på baksidan av kuvertet. Så Susanne vände sig till en Facebookgrupp för att få hjälp med att hitta vem som bodde på den där adressen som brevet hade skickats från 1958.
Och mycket riktigt, där bodde han. Det var den speciella namnet som finns i det här värmländska trädet och som stämde med det här brevet.
Vad tänkte du då?
I han. Jag förstod det bara. Det är väldigt speciellt efternamn. Och det är bara de som har det, som hör till den här grenen i det här trädet. Jag blir alldeles där bubblande, kokande. Alldeles, det är, och sen att jag hittade honom själv. Sen började jag ju söka på nätet. Ja, det var ju märkligt. Då sökte jag på hela hans namn då. Och dels hittade jag en dödsannons. Och det märkvärdiga där var ju att han hade dött 14 dagar innan jag hittade det här. Så att från den dagen att jag kom på vem han var så hade han dött 14 dagar innan. Och det tycker jag var ju väldigt märkligt. Samtidigt så känner jag nu så här att jag var nästan glad att alla var döda. Det låter ju hemskt att säga, men jag känner att det här kunde ju vara det här skulle ju inte komma fram. Mamma hade ju blivit förtvivlad. Pappa hade inte klarat det, tror jag, den som jag hade vuxit upp med. Tragiskt att jag inte fick träffa min biologiska pappa, tycker jag. Men jag brukar tänka så här, jag har fått reda på efteråt, jag förstod att han hade varit sjuk. Tänk om jag hade dykt upp 2 veckor innan, alltså strax, eller 3, alltså när han var sjuk.
Tror du att han visste om dig?
Jag har ingen aning. Jag tror inte det, men jag är ju inte 100% säker.
Susanne börjar söka mer på nätet och hittar en nekrolog om sin biologiske far. Och där finns också ett fotografi på honom i profil.
Jag tog fram några bilder på min son faktiskt, i samma profil som min far. Och då såg jag att, men gud, vi liknar ju faktiskt varandra. Så att jag förstod att då kändes det väldigt så där definitivt.
Vad var känslan då nu när det hade gått i mål?
Jag var positiv, för jag tror att den här mannen såg trevlig ut. Jag är bara glad att jag hade hittat det. Så det var spännande och nyfikenhet på vad är det här för pappa, vad är det för familj? Och man får ju såna tankar, hur hade det känts att växa upp med en annan pappa? Så att jag blir väldigt nyfiken på vem är han och den familj han har. Det kan ju inte stanna där, jag måste ju ta reda på det. Det är bara så, det finns liksom inget val nästan.
Och han hade barn?
Ja, jag hittar då att han har 2 söner. Alltså jag har då 2 halvbröder som är några år yngre än jag.
Susanne är uppfylld och nyfiken över den familj som genetiskt tillhör henne. Men med respekt för deras sorg bestämmer hon sig för att vänta minst 1 halvår innan hon tar kontakt med dem. Under tiden går hon tillbaka till sin mammas brevsamling och förstår att mamman lämnat spår till sin dotter. För breven var grupperade och lagda i olika foldrar med rubriker.
Och ett av de fodralen ovanpå, då hade hon skrivit, på engelska hade hon skrivit unfortunately och så mitt namn. Tyvärr, jaha. Och jag fattade absolut ingenting. Jag tänkte inte på det då.
Och där inne låg brevet.
Ja, grejen är vad jag inte fattade då när jag hade tagit upp. Jag minns det här att det hade legat så grupperat. Jag bara tog ut de här, blandade ihop allting, alla brev. slängde de här fodralen, för jag förstod inte innebörden. Förmodligen hade det här brevet från honom och kanske några andra saker legat tillsammans för att jag skulle få dra några slutsatser eller för att det bara skulle finnas där.
Susanne kan inte bärga sig längre och kontaktar sin biologiske fars familj strax innan 6 månader gått.
Så jag skriver till slut då ett likadant brev till varsin bror, halvbror då. Och berätta precis hur det är. Och att jag skriver att jag är släktforskare. Att jag träffade på det här via DNA. Att jag har listat ut det här. Och så skrev jag att jag drivs bara av nyfikenhet. Ingenting annat. Och så skriver jag också att jag tror inte att han visste om någonting. Och sen så lämnar jag uppgifter om adress och Facebook. Alla möjliga. Var jag jobbar, allting. Så de skulle förstå att vem jag var. Lite grann. Att jag inte är något skumt. Men ganska kort efteråt, efter någon dag eller 2 kanske eller sådär, så fick jag ett mejl från den yngre brodern som skrev att de hade ju blivit chockade och förvånade och gud vet vad. Men han skrev väldigt sympatiskt och trevligt och tog det väldigt bra och liksom nyfiket. Och vi fick igång en kommunikation där på mejl och så hoppade då den äldre brodern in och han sa att han Och så plötsligt så var vi 3, även min biologiska fars fru. Så alla 3 skrev vi där och mejlade. Och alltså de var väldigt sympatiska och trevliga. Och gud vad tacksam jag var.
Till slut bestämmer de alla att de ska ses på restaurang. Och nu framkommer det att den biologiska pappans fru nog kände till Susannes mamma.
Redan vid brevväxlingen så ställde faktiskt, jag kallar honom för hans fru, en slags kontrollfråga. Hon frågade så här om min mamma hade gått på en specifik skola. Och då svarar, ja det hade hon. Och det visade sig ju då att mamma var elev på den skolan och han var lärare. Jag vet inte om han var hennes lärare eller så, men de hade varit på samma skola vid samma tidpunkt och jag fick ju reda på att frun hade känt honom sedan ganska länge även innan de blev liksom par så här vad jag förstår och gifte sig och allting. Så att han hade nog berättat vissa saker. När vi var på den här middagen så berättade hon att en helg, det hade han berättat, de hade gett sig av utanför Norrköping till ett ställe någon helg och umgåtts där.
Och kanske var det just den helgen i mars 1958 som Susanne blev till på ett hotell utanför Norrköping. Men så var det ju det där med Susannes lägenhet som har en liten roll i den här berättelsen. För det går några veckor och den biologiska pappans fru hör av sig till Susanne igen. Hon vill träffas på tu man hand och ta en bit mat.
Och där sitter vi och äter jättegott och fint. Sen säger jag, ja nu har vi, pojkarna och jag, vi har bestämt att ge dig en liten sak här. Och så tar hon fram ett kuvert med en liten gåva. Det är ju känsligt att prata om, en slant. Och jag kan ju säga att alltså jag blev ju chockad. Jag blev chockad. Det fanns inte på min världsbild. Och jag tänkte så här att nej men inte. Ja, nej, och det ska du ha, sa hon så här. Och jag tackade ändå och tog emot. Och sen så kontaktade jag pojkarna. Och ville ändå ha det bekräftat från dem. Är det här verkligen okej med er? Och de bekräftade att det var det. Så därför så kände jag att okej, jag kan med gott samvete ändå behålla det. Så det blev som en liten hjälp till, jag har ju alltid bott i hyresrätt och var tvungen att snart lämna den för att de skulle sanera hela huset. Så att jag kunde för första gången på hög ålder få hjälp med en liten kontantinsats för att skaffa en ny lägenhet som jag nu har. Så det kändes bra att använda det till någonting så bra.
Du har lyssnat till Familjehemligheten. Har du avslöjat en familjehemlighet som förändrat ditt liv? Hör av dig till mig så kan din berättelse bli ett nytt avsnitt. Maila till familjehemligheten@sverigesradio.se. Jag heter Gunilla Nordlund och producent för programmet är Ola Hemström. Och du följer oss gärna i appen Sveriges Radio genom att klicka på hjärtat, så påminner vi om nya avsnitt.